Du lyssnar på Ljuset från Jodhpur, inläst av mig, Anton Körberg. Kapitel 1. Rickard Zetterström vägde i paritet med en flodhäst, även som avliden. Med min slumrande muskulatur borde jag därför ha insisterat på att jag var högst olämplig som kistbärare. Men man säger inte nej till en god väns sista önskan. Det var vi, återstoden av herrklubben, som skulle bära honom till hans eviga vila. Det hade vi lovat Rickard på hans yttersta. Sex män på väg in i pensionsåldern, de flesta med tydliga fysiska begränsningar och en rejäl dos dödsångest. Mogens Gravelund, dansken som fortfarande rökte två paket Cecil om dagen, hostade konstant under hela processionen från kapellet till gravplatsen. Och Bror Landin, den trådsmale filmkritikern som aldrig skrivit en enda rakt igenom positiv recension i sitt liv, väste ansträngt ur mungipan. Satan var tungt! Han kunde väl ha valt kremering istället för jordbegravning? Rogge och Sverre kippade efter luft som två strandade fiskar. Och Erik, den gamle häradsbetäckaren, var den enda av oss som såg mindre berörd ut. Och när vi äntligen var framme vid den öppna graven placerade vi kistan på ett par stadiga plankor som lagts över hålet jämte remmarna för nedsänkningen. Utöver Mogens tilltagande hostningar skedde det under värdiga former och i ett strålande försommarväder. Limhamns kyrkogård i utkanten av Malmö gengöd av sorgemusik och fågelkvitter. Rabatter och gravplatser prunkade av färg och doftrika blommor. Den lätta vinden rasslade i träkronornas skimrande grönska. Och Rickard Zetterströms lilla syster Iris, den enda av hans nära släktingar som fanns kvar i livet, bar ett fång med röda gravrosor i famnen som vackert kontrasterade mot hennes vita sommarklänning. Ett 30-tal andra vänner deltog också i begravningen. Alla klädda så ljust och ledigt som Rickard hade önskat. Den kvinnliga prästen lät oss pusta ut ett tag innan hon med en blick av plötsligt tvivel frågade om vi var helt säkra på att vi ville sänka ner kistan eller om hon skulle be kyrkogårdspersonalen göra det. Nej, nej, vi kör, sa jag bestämt. Det är vår vän. Jag delade en nick av samförstånd med mina bärande kamrater. Vi ställde oss åter i formation runt kistan, greppade remmarna och lyfte medan kyrkvaktmästaren drog undan brädorna. Och det var verkligen tungt. Redan när vi försiktigt började släppa efter på remmarna kände jag ett litet hugg i sidan. Och när kistan var halvvägs ner i hålet brast det för mig. En brinnande stöt i ryggslutet följdes av paralyserande kramp. Jag släppte mitt grepp och skrek ut i smärta samtidigt som kistan tippade och dunsade ner i gropen. Turligt nog gick den inte sönder utan ställde sig på sned med ena kortsidan lutad mot jordväggen, som en slarvigt planterad vårlök. Själv låg jag på marken och ojade mig. Det hela var inte bara ytterligt ovärdigt utan också mycket penibelt. Ett häpet sår spred sig bland begravningsgästerna. Nej, men vad hände, Göran? Frågade Erik och såg uppriktigt orolig ut när han stod lutad över mig med sin alltjämt rågblonda och solbelysta kalufs som en gloria runt ansiktet. Det var snudd på en nära döden upplevelse och hade det inte gjort så förbannat ont så skulle jag ha tagit honom för en av ärkeänglarna vid porten till paradis. Ryggskott! Kved jag fram. Att stjäla uppmärksamheten från den döde under en begravning är ingen angenäm upplevelse. Jag lät mig ledsagas upp på benen igen av Erik och bet mig själv i underläppen för att mota alla tendenser till ljudliga smärtyttringar. Och på något sätt lyckades jag hålla mig stående och till och med le, både sorgset och ursäktande under tiden som kyrkvaktmästaren och hans kompanjon med hjälp av remmarna lirkade kistan på rätt plats i botten av graven. Min kroppshållning påminde om en dubbel...